Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Välkomna till Red Cross Talks. Det här är Svenska Röda Korsets nya podcast. Vi kommer att sända regelbundet från och med hösten med ett nytt avsnitt varannan vecka. Men nu tjuvstartar vi lite i anslutning till Almedalen och kommer med ett nytt avsnitt varje dag den här veckan. Vi vill prata och ställa frågor kring migration och flyktingpolitik. Och vi samtalar den här veckan med partiernas migrationspolitiska talespersoner. Och eftersom det är Kristdemokraternas dag i Almedalen idag så har vi bjudit in Aron Modig som är riksdagsledamot och talesperson i migrationspolitiska frågor. Välkommen!
Tack så mycket!
Alltså det här politikområdet tänker jag mig att det måste ju finnas enklare områden att hantera, eller vad säger du?
Det är väl så jag ser det också, både från ett moraliskt perspektiv, värderingsperspektiv, så är det väldigt kluriga frågor, speciellt i en svår tid som vi lever i nu. Men också arbetsbelastningsmässigt så är det ju ett område där det är väldigt mycket arbete.
Vad är det som driver dig då? Var kommer ditt engagemang ifrån?
Ja, mitt politiska engagemang det sträcker väl sig en 10 år tillbaka i tiden egentligen, och är väl inte direkt kopplat till migrationsfrågorna ursprungligen, utan mer bredare egentligen ideologiskt värderingsmässigt. Det jag tror att ett samhälle byggs bäst med goda värderingar, det vi kallar för judisk-kristna värderingar som grund. Men också där det civila samhället, den ideella sektorn, har en stark ställning. Och där fann jag att Kristdemokraterna var det parti, eller KDU då, som var det ungdomsförbund där jag engagerade mig, låg närmast de värderingar som jag har på de här områdena.
Mm. Vi ska prata om sånt som vi tycker är viktigt och som jag hoppas också att du och ni som lyssnar ska tycka är viktigt, som har ju med just värderingar, engagemang och humanitet att göra. Det här är Red Cross Talks som vi kallar det, och den här veckan med mig, Mikael Lindholm, och Alexandra Segenstedt. Hej Alexandra.
Hej Mikael. Mm.
Alltså de här frågorna som har med migrations- och flyktingpolitik är ju av hävd också väldigt viktiga för Röda Korset. Hur kommer det sig?
Röda Korset har ju jobbat i väldigt, väldigt många år med personer i en utsatt situation. Det är vårt uppdrag att lindra och förhindra mänskligt lidande. Och i den tid vi lever, så med över 65 miljoner människor på flykt, så är ju den här målgruppen någonting vi möter både i ursprungsländerna längs migrationens väg och här i Sverige. Så för oss är det naturligt att arbeta för deras rättigheter ska tillgodoses, att behoven ska mötas och att lindra och förhindra mänskligt lidande, var det helst uppstår.
Men kan du ge något exempel då på det här? Vad gör du själv till exempel?
Jag arbetar ju på nationell nivå i Stockholm, men också på europeisk och internationell nivå, med att försöka samla de erfarenheter vi ser ute i fält och ute lokalt, både i svensk fält så att säga och i internationell fält, för att se vad det finns för behov och vad det finns för brister och försöka påverka beslutsfattare, politiker, myndigheter, ända upp till EU-parlament och kommission, att försöka få till en reglering och en praxis som tillgodoser dessa behoven på bästa sätt.
Mm. Vi har pratat den här veckan om en ljusrosa målad vägg på vårt huvudkontor. Och det är inte väggen i sig som är intressant, utan det är vad det som står på väggen. Det står nämligen: är du medmänniska? Det är ett begrepp som vi har, som har följt oss och som vi har laborerat med en del. Betoningsmässigt, vi har sagt: är du medmänniska? Det handlar i vilket fall som helst om medmänsklighet. Och jag tänkte börja med att fråga, medmänsklighet, vad är det för dig och hur relaterar det till dig som person?
Medmänsklighet är väl ett väldigt brett begrepp, skulle jag säga, som grundas i att man bryr sig om sina medmänniskor, sin nästa. Man anstränger sig också för att hjälpa den som behöver hjälp. Kan också vara personer som inte direkt behöver hjälp, men att man ändå finns till hands och bistår. Det är väl den breda innebörden i ordet medmänsklighet, skulle jag säga.
Mm. Jag har funderat på det här när vi har berört just den här frågan de här dagarna. Det är ju, man vill ju gärna vara medmänniska och man vill gärna vara medmänsklig. Och då funderar jag kring politiken och kring inte bara hur ni som jobbar med sånt här, hur vi själva beter oss och så, men finns det gränser för medmänsklighet? Alltså, finns det någon gräns där det kostar mig för mycket, där det kostar mitt samhälle för mycket att visa medmänsklighet? Finns det en sån gräns?
Jag tror att det beror på vad exakt hur man då själv definierar det här begreppet medmänsklighet. Det är klart att för var och en så jag kan ju vara 100% medmänsklig med min tid, så att säga. Ägna all min tid åt att göra gott för andra. Och det är klart att det finns en begränsning i den tid som jag har att förfoga över. Och för ett samhälle så är det väl också så i någon mån.
Men vad menar jag? Så finns det en gräns där du måste se om ditt eget hus snarare än att visa medmänsklighet?
Alltså det handlar ju alltid om prioriteringar, och det jag antar att du vill komma till här är ju då migrationssituationen då. Kan Sverige lägga hur mycket pengar som helst på, eller hur stor andel som helst av våra gemensamma resurser på migrationen? Ja. Alltså vi kan ju naturligtvis lägga 100% av våra resurser, våra skattepengar på migrationen, men som det ser ut idag så är det inte de så att säga politiska besluten som har fattats. Det är inte det beslut som väljarna har fattat, utan vi som politiker i regering och i riksdagen har ju fått i uppdrag att sköta en rad olika samhällsfunktioner. Skola, vård, omsorg. Att samhället som helhet ska fungera. Och det är också angelägna uppgifter som i någon mån också kan inkludera medmänsklighet, så att säga. Det handlar ju om att alla personer, människor som bor i Sverige ska må bra och ha en god tillvaro. Men i och med att vi som samhälle, politiken har de här flera olika uppgifterna, så är det klart att det kommer alltid ner till prioriteringar mellan de här olika områdena. Det går, som politiker så går inte det faktum att komma ifrån, så att säga, hur gärna man än skulle vilja att man kunde slippa undan det valet.
Det här för oss osökt in på just politikområdet, och vi skulle försöka borra lite djupare i några av de dagsaktuella politikfrågorna. Alexandra, nu är det din tur.
Ja, men jag tänker om vi ska börja lite så här mer globalt och internationellt. Vi möts ju alla av bilderna från Medelhavet av alla de människorna som riskerar livet och som faktiskt omkommer på sin väg till Europa. Hur tänker du och Kristdemokraterna kring EU, EUs yttre gränser? Hur ska de hanteras? Hur ska de se ut?
Låt mig börja med att säga det, att de bilder som vi ser och som vi har sett under allt för många år nu är ju naturligtvis fruktansvärda. Det är en situation som vi verkligen inte vill ha. Den konkreta frågan, hur vill vi att EUs yttre gränser ska se ut? Ja, om vi börjar från början då. I och med att vi har ett system inom Europa, och ett system som vi också vill ha med den fria rörligheten för bland annat då människor inom unionen. Det är en av de stora vinsterna med att ha det europeiska samarbetet som jag och vi ser det. så är en följd av det. Ska vi inte ha några så att säga, vi ska öppna gränser inom unionen, så behöver vi ha gränser utåt, så att säga. Så det behöver vara strukturerat. Det står inte i motsats till att det ska finnas väldigt goda möjligheter att komma till Europa, till EU och söka skydd, så att säga. Och hade vi fått bestämma hur vi skulle vilja ha det, så skulle vi dels vilja ha ett system där EU tar ett gemensamt ansvar för de personer som kommer till Europa för att söka asyl. Den som kommer till EU, till EUs yttre gräns, söker asyl där, och sen så har man en gemensam procedur för hur de här asylsökande fördelas. Det är en del av det.
Men tror du, jag måste bara en tilläggsfråga där. Tror ni att ett sådant system kan fungera i en situation som den som har varit nu under hösten, när det kommer ganska stora mängder människor till de här så kallade hotspotsen, där man också har haft begränsade antal platser och så, och situationen på de här ställena har varit ganska undermålig stundtals för att det har kommit så pass, men det är ändå den metoden som ni skulle vilja se.
Ja, alltså kapaciteten idag är ju uppenbarligen inte tillräcklig, men vi tror absolut att en sån modell skulle kunna fungera. Nu är det inte där kapacitetsmässigt egentligen, eller möjlig kapacitetsmässigt, som där begränsningarna framförallt ligger, utan det ligger ju i den politiska viljan, och det vet vi ju redan idag att ett sån här modell som jag talar om nu, den är ju inte aktuell i de diskussioner och förhandlingar som pågår mellan EUs medlemsländer, utan man har ju lämnat den här möjliga alternativet bakom sig redan. Men det, från Kristdemokraternas sida, så är det så som vi skulle se det. Men jag vill också komplettera med det att utöver då att möjligheten att söka asyl vid EUs yttre gräns, så vill vi också, tycker vi det är viktigt att se över hur man kan öka de, så att säga, de legala, de lagliga vägarna in i unionen. Både vad gäller möjligheten att komma till EU för att studera och arbeta, men också att se hur kan man söka skydd utanför unionen, så att säga. Men det kräver ju att vi har ett gemensamt egentligen mottagande från
Men innebär detta då egentligen att antingen söker man vid EUs yttre gräns, alternativt då legala vägar in? Jag förmodar att du kanske pratar om humanitära visum, asylvisering och sånt. Men det innebär egentligen att man inte vill ha någon liksom spontan asylinströmning till Sverige, utan då ska man ha sökt vid EUs yttre gräns.
I och med att vi har den fria rörligheten inom EU, i och med att vi har ett så nära samarbete, så tror vi att det bästa vore om man hade en sån, ett gemensamt system också för.
Vad svarar du på det? För många medlemsländer som ligger just vid yttergräns säger ju att det här blir ju inte en jämn fördelning någonstans. Det blir ett väldigt stort ansvar för de länder som ligger längs den yttergränsen.
Med den nuvarande modellen, absolut. Mm. Det jag talar om, att man söker asyl vid den yttre gränsen och sen så sker en fördelning av de asylsökande över Europas alla medlemsländer utefter en fördelningsnyckel som behöver vara baserad på befolkningsstorlek, BNP och vilket mottagande man haft av asylsökande tidigare. Så att med den nuvarande modellen så ser vi att så är fallet. Det är Grekland, det är Italien som där belastningen är väldigt, väldigt hård.
Jag måste bara kasta in där. Är inte det här ditt resonemang nu alldeles för hypotetiskt? Det är ju ingen som vill ha det sådär.
Ja, den konkreta frågan här var ju hur vill Kristdemokraterna se det? Och jag säger det också, att det här är inte ett realistiskt. Realistiskt skulle jag säga att det är, men utifrån den politiska vilja vi ser från flertalet EU-länder idag, så är inte det här en modell som man vill se.
Men det som har hänt på EU-nivå då, det är ju att man har ju det har kommit ett avtal med Turkiet. Det diskuteras nu om man ska göra avtal med Libyen. Det har kritiserats ganska hårt, det avtalet med Turkiet. Hur ser du på det?
Och det förstår jag helt, att det kritiseras hårt. Jag tycker att det är långt ifrån optimalt från flera perspektiv till att börja med. För att jag tycker det är tveksamt till om man ska göra upp på det här sättet med en stat som Turkiet. Där det finns tydliga brister när det kommer till mänskliga rättigheter. Vi har sagt från Kristdemokraternas sida, vi har sagt ja till det här avtalet, men med det förbehållet att det måste leva upp till asylrätten. Det måste
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Följa mänskliga fri- och rättigheter. Och där, jag är medveten om att det finns stor kritik där på flera av de här områdena. Och det här är ju naturligtvis någonting som behöver följas upp kontinuerligt, hur det här fungerar.
Kan ni uppleva att EU lite i det här kompromissar lite med sina egna ideal? För det har också blivit ganska stor kritik kring det, att EU är ändå byggt på en stadga som handlar om rättigheter, lika rättigheter och så. Och sen att man ändå i en sån här situation väljer att göra ett sånt här avtal med ett land som Turkiet, som du själv nämner har stora brister i tillämpningen. Och man vet också att situationen för flyktingar i Turkiet och längs Turkiets gränser inte är på något sätt önskvärd.
Ja, alltså det är väldigt tydligt att man kompromissar med det som ska vara de grundläggande värderingarna.
Skulle ni även säga ja till ett avtal med Libyen som det ser ut nu?
Jag har väldigt svårt att se det, och jag har också väldigt svårt att se hur det skulle fungera. Alltså med vem i Libyen ska man göra upp med ett sånt här avtal till att börja med, i och med att det inte finns någon part som har kontroll över landet. Så att jag har liksom svårt att se det från värderingsperspektiv, men jag har också svårt att se hur det skulle fungera rent praktiskt.
Men om vi då kommer in lite mer nationellt då, jag tänker det som hände i höstas, det var en stor inströmning till Sverige, många personer som kom i stort behov av hjälp. Många använde ordet som systemkollaps, flyktingkris och så. Var det en systemkollaps under hösten i Sverige?
Nej, det var ingen systemkollaps, och vi har ingen systemkollaps i idag heller, om man ska svara på den frågan. Flyktingkris, det var ju framförallt media som använde det ordet för att beskriva situationen. Däremot så var det en väldigt, väldigt hård belastning för det svenska samhällssystemet, om man ska använda det ordet. Och som inte är speciellt förvånande, det grundar ju sig att Sverige är ett relativt litet land, även om vi är ett av världens rikaste länder, så är vi ett litet land. Vi har en relativt liten befolkning, och när det kommer väldigt många människor till vårt land på en väldigt begränsad tid, och som alla behöver hjälp, men också behöver rent praktiskt husrum och mat och så vidare, så är det klart att det blir en hård belastning för vårt samhälle.
Men ingen systemkollaps?
Nej, ingen systemkollaps, men jag skulle nog säga att vi kommer rätt nära gränsen, i alla fall som det verkar, vad gäller att få fram husrum, att få fram skolplatser, att få fram platser i HVB-hem. Där kommer vi ganska nära gränsen av det jag kan bedöma, så att säga. Och
jag tänkte lite, du pratade tidigare om det här med legala vägar in, och ni vill arbeta för det. En av de legala vägarna som har funnits och som har varit en av de få legala vägar in har ju varit möjligheten att återförenas med sin familj. Mm. Genom det beslutet som togs här i somras av ganska bred majoritet i riksdagen så begränsar man ju kraftigt möjligheterna till familjeåterförening. Mm. Vi ser ju redan nu och har sett under våren ökat antal kvinnor och barn som försöker ta sig över Medelhavet, och fler länder i Europa stänger möjligheten till familjeåterförening. Ni var ju en del av det beslutet och den uppgörelse. Vad skulle du säga om det? Är det rätt väg att gå?
Jag tror vi får ta det lite grann från början här. Vad gäller möjligheten att begränsa besluten om att begränsa möjligheterna till familjeåterförening så var det inte ett förslag som Kristdemokraterna stödde. Tvärtom, utan vi motsatte oss det beslutet i voteringen som var här om veckan. Det var ett förslag som...
Men ni la ner röster, va? Ni röstade inte nej?
Nej, vi i voteringen som gällde begränsningen av möjligheten till familjeåterförening så röstade vi tydligt nej tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet. Så det är väldigt viktigt att vara tydlig med det. De förslagen kom ifrån regeringen. Det handlade inte om någon förhandling med andra partier i oppositionen. Däremot så vet jag att Moderaterna och Sverigedemokraterna stödde stora delar eller alla de delar av som regeringen presenterade på det här området.
Men ni var ju ändå del i, alltså det kom ju en rad motioner och det var ju liksom många olika, men det var ju ändå så att ni har ju inte varit ute särskilt tydligt och tagit avstånd från hela det här, den här tillfälliga lagen utan där har man ju främst sett Vänsterpartiet och Centerpartiet som har varit väldigt tydliga med att det här är någonting vi inte vill se. Ni har ju ändå varit passivt med, skulle du inte säga det?
Men, så här, den här tillfälliga lagen då, som ju har varit framförallt diskussion under våren, innehåller ju ganska många olika delar. Där då det vi börjar prata om här, möjligheten till familjeåterförening, anhöriginvandring, att begränsa det, skärpta försörjningskrav. Det är ingenting som Kristdemokraterna står bakom, som vi har verkat emot och som vi har röstat emot i riksdagen. Sen har ju den här tillfälliga lagen innehåller fler delar, bland annat då att tillfälliga uppehållstillstånd ska användas som huvudregel istället då för permanenta uppehållstillstånd. Det är någonting som Kristdemokraterna tror är nödvändigt i nuvarande situation.
För att?
Därför att det är helt enkelt inte möjligt att Sverige avviker i väldigt stor utsträckning från övriga EU-länder vad gäller migrationsregler och asylregler.
Varför är det inte möjligt? Är det för att det kommer för många då? Eller
ja, med nuvarande gemensamma migrationssystem som vi har på EU-nivå, där vi var inne på att från Kristdemokraternas sida skulle vilja se en annan modell. Men med den nuvarande modellen och i ett skede då där de gemensamma principerna egentligen på EU-nivå inte heller har efterlevts utan man har egentligen kunnat välja som asylsökande vilket land man ska söka asyl. Ja, då är det klart att om ett land eller några länder avviker väldigt mycket från övriga EU-länder vad gäller reglerna, så är det en faktor som absolut gör att om naturliga skäl gör att fler människor väljer sig att söka sig dit. Så det är bakgrunden, ja.
Även om det visar sig att det försvårar integration och etablering, för det visar ju den forskning som finns ändå.
Ja, och jag säger inte emot det där. Jag tror också att om man kommer till Sverige och får ett besked redan från början att du eller ni får möjlighet att stanna här i Sverige på permanent, så att säga, så är det klart att kan man lättare, så att säga, fokusera på integrationen. Jag tror det. Samtidigt ska man komma ihåg det, att den modell som Sverige har haft historiskt, den har inte varit den bästa i Europa vad gäller att integrera nya personer i det svenska samhället. Så från det perspektivet så tycker jag nog samtidigt att det är inte helt oskäligt att prova en annan modell heller, så att säga. För att vi behöver nog, om man alltså går in lite grann på integrationsspåret också då, så tror jag att vi behöver nog vända på en del stenar här om vi ska lyckas någorlunda med detta framöver.
Du får lite mothugg från oss här nu. Alltså, Röda Korset är ju en partipolitiskt obunden organisation. Vi bygger vår verksamhet på det vi kallar grundprinciper, som till exempel neutralitet, opartiskhet, självständighet. Men vi jobbar ju i en politisk verklighet, i en politisk kontext, och det vi säger kan tolkas politiskt eller få politiska konsekvenser och sådär. Om vi nu tar det här som exempel, när du får som politiker kritik eller mothugg med rejält på fötterna från oss eller från någon annan instans, organisation, myndighet. Hur tänker du då? Hur betraktar du vår avvikande inställning?
Men så här är det ju alla frågor, och det möter man ju som politiker varje dag, så att säga. Vi har mängder av, om jag nu får kalla Röda Korset för det i det här avseendet, intresseorganisationer eller organisationer som har ett specifikt intresse, ett specifikt syfte och som bidrar i samhällsdebatten med utifrån sin utgångspunkt. Det förekommer i alla frågor, och det som sagt, det förekommer varje dag. Jag tycker att det är min grundinställning, att jag tycker att det är väldigt viktigt att flera aktörer än bara de politiska partierna deltar i samhällsdebatten, för jag tror att debatten då blir rikare. Och det är också för politikens skull, skulle jag säga. Alltså den faktiska politikens skull, så blir beslut och förmodligen bättre av att fler deltar med sina perspektiv, sakkunniga perspektiv, så att säga. Sen ska man ju komma ihåg det, och det var ju lite grann det jag var inne på inledningsvis också, att vi har ju någon mån också olika roller. Jag är folkvald politiker i riksdagen med ansvar för migrationspolitiken, absolut, men också för att alla delar av samhället ska fungera. Och det gör ju att det är ofrånkomligt att behöva väga intressen och faktorer mot varandra på ett sätt som man ju inte behöver göra då som en enskild aktör.
Men du talar ju också om värderingar, och du talar om visioner. Mm. Känner du någon gång att oj, nu är vi i fel spår. Nu kör vi i fel riktning.
Ja.
Och kan man då vända? Kan man då vända? Kan man göra en pudel?
Ja, men så här, det är ju, om man då tar landets politik, så nu tillhör jag riksdagens minsta parti och som inte har det största inflytandet över Sveriges politik, så att det gör väl att jag ganska ofta känner att nu är vi, speciellt när vi då inte sitter i regering, nu är vi på väg i fel riktning, och det så är det ju, och det är också någonting, jag tror, oavsett vilket parti man tillhör i som inte har en absolut majoritet, så kommer man inte att få allting med sig. Och det är någonting man får också acceptera som politiker. Det kan vara jobbigt, absolut. Och det är klart att ju mer motgångar man möter, desto tuffare blir det. Men det är samtidigt en del av spelet.
Mm. Som vanligt när vi sitter så här, så skenar tiden iväg. Det är spännande frågor, vi skulle kunna hålla på hur länge som helst, men det kan vi inte. Så jag tänkte runda av nu med att återigen berätta om Röda Kors och Röda Halvmånerörelsens grundare Henri Dunant, som var en schweizisk affärsman som befann sig som observatör vid slaget vid Solferino 1859. Och han mobiliserade frivilliga för att ta hand om de sårade i striderna. Och det var liksom lite startskottet för då, som jag sa, grundandet av Röda Korset, men också av internationell humanitär rätt och så vidare. Kan du se någon, om du ser det omkring idag, som skulle kunna vara dagens Henri Dunant, en humanitär hjälte?
Till att börja med, om man nu tittar på den här situationen, framförallt situationen kring migration och flyktingar och de humanitära kriser som vi ser, så är det ju, jag menar, traditionella organisationer, Röda Korset, Rädda Barnen och sådär, gör ju, de stora organisationerna gör ju väldigt viktiga arbeten. Men jag kan nog inte lyfta fram någon enskild, men däremot så lyfter jag väldigt gärna fram det väldigt stora arbete som görs av enskilda, så att säga, på den personliga nivån för att saker och ting ska fungera. Vi såg det under hösten när situationen i Sverige var som mest ansträngd. Det hade inte klarat av det till närmelsevis lika bra om inte ideella organisationer enskilda hade täckt upp. Och jag vill också säga det, att jag tror att framåt, oavsett vad som händer på det migrationspolitiska området framåt, så kommer Sverige ha ett väldigt stort arbete och svårt arbete framför oss vad gäller integrationen, där också frivillig arbete och olika slag kommer att vara väldigt viktigt. Där alla helt enkelt kommer att behöva dra ett strå till stacken för att det ska fungera.
Okej, då drar vi ett streck för det här samtalet. Tack, Aron Modig, för att du var med oss. Det här är Red Cross Talks med ett nytt avsnitt varje dag nu under Almedalsveckan. Och till hösten så kommer vi att sända varannan vecka regelbundet Red Cross Talks. Glöm inte det. Och glöm heller inte, riv lagen, inte familjen. Tack och hej.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.